Sportbladets Premier League-podd. Måndag är nu för tiden. Om ni inte uppfattat det så har vi alltså valt att kliva ännu lite närmare helgen för att våra diskussioner ska kännas färska och fräscha. Eller vad säger du, Kalle, när vi är här i studion?
Vi la ju tisdagar från början för att det passade Erik Nivas schema, och sen klev ju han ur podden och då körde vi vidare bara av gammal vana på tisdagar ändå, ja, under typ ett års tid. Nu har det blivit måndagar och jag tycker att det passar bättre.
Ja. Frida, du är med oss. Kan vi få ett ljudtest?
Ja, jag låter så här idag. Det blev ju succé förra veckan, så jag hoppas att vi fortsätter på det spåret.
Ja, du har tryckt på din rec-knapp och så vidare.
Ja, det har jag.
Ja, mycket bra, mycket bra. Vi får väl börja då med helgens begivenheter i det som är... Det blir ju nästan ett topp 6-möte varje helg. Det känns ju så. Det är väl ganska få helger där inte något av topp 6-lagen möter varandra. Den här helgen var det Liverpool som tog emot Arsenal. Pepe får vi prata lite om, känner jag. Salah, David Luiz, Joel Matip. Det fanns ganska många narrativ att hämta ur den matchen. Kalle, det var du som bevakade för sajten och du som skrev krönikan efter. Vad var dina liksom främsta intryck efter den matchen?
Ja, för det första så att Arsenal kommer dit med en matchplan som egentligen handlar helt och hållet om att neutralisera. De har ju inte förknippat Arsenal med genom åren. Och nej, de har ju blivit verkligen sönderstrimlade på Anfield de senaste åren. Kanske inte resultatmässigt, men i alla fall, inte varje match i alla fall. Men defensivt har det ju oavsett liksom utgång på matchen, så har det i alla fall... blivit insläppta mål varenda gång i massor. Så att det var ju naturligt att de åkte dit och ville liksom stänga till. Det säger ju väldigt mycket om hur landskapet har förändrats. Det säger ju väldigt mycket om var de här klubbarna står idag. Hur Liverpool har seglat upp mot en stratosfärisk nivå med Manchester City, där motståndarna egentligen ser sig halvt slagna från start. Vi kan inte åka dit och spela på det sättet vi vill spela, utan vi måste spela på något annat sätt. Och jag tycker inte egentligen att det går liksom att hänga saker och ting. Det går alltid att vända och vrida på saker och ting. Det jag menar är, när man möter City och Liverpool nu, det finns liksom inget recept för att göra så här så kommer du att klara det, för då kan du täcka den där ytan. Jo, men de är så otroligt bra, de här lagen, så då utnyttjar de bara någon annan yta. Och nu stängde ju Arsenal centralt och lät Liverpool forsa fram på kanterna. Och det är klart man kan säga att det är inte speciellt smart när de har två av världens absolut bästa ytterbackar, i alla fall det bästa ytterbacksparet i hela fotbollsvärlden, som kan stå och dunka inlägg. Men faktum är ju att första halvtimmen hade ju Arsenal haft de bästa chanserna. Mm. Och Aubameyang hade ju kunnat gjort mål när Adrian fumlade där i början. Mm. Pepe hade ju flera lägen. Och hade de utnyttjat det så hade det ju förmodligen blivit en helt annan historia. Nu stod det bara 1-0 i paus, trots att Liverpool var oerhört överlägsna spelmässigt. Och det kändes som att de skickade in 1000 inlägg i första halvlek. Mm. Och sen loggade ju David Luiz ut till andra halvlek. Jag vet inte vad som hände där. Jag tyckte han var ganska bra i första halvlek. Eller han var riktigt bra i första halvlek.
Han var faktiskt en väldigt stark orsak till att det inte stod mer än ett.
Ja, precis.
För att det var ju många fina inlägg
där
som han
så jag reviderar egentligen mitt omdöme.
Låg rätt på.
Han var inte ganska bra, utan han var väldigt bra i första halvlek. Och sen gick han från att vara starka 4+ till att vara 1+ i andra halvlek. Och det är ju David Luiz. Alltså, det är ju så vi känner honom. Man vet ju aldrig riktigt vad man får, och ibland kan det vara ett uppspel som är så bra så att det är världsklass, och det kan vara en insats defensivt som också är solid. Men så kommer de här liksom koncentrationsmissarna. Jag vet inte vad han tänker på när han plötsligt bara börjar dra i tröjan på Salah där. Alltså flytta fötterna, häng med i det som sker. Det måste du kunna läsa i det läget. Och om du hamnar efter, dra inte i tröjan så den står som en flagga rakt ut. Vad ska domaren göra? Spelar ingen roll om det är val eller inte. Domaren tog ju den själv. Ja. Och hade inte domaren tagit, så hade ju VAR definitivt tagit den. Så, ja, där hamnar de ju i ett läge där de, ja, där finns ju ingen väg tillbaka. Och
helt okej straff av Salah.
Ja, det får man säga. Det var en distinkt straff som fick mig att tänka tillbaka på Stefan Effenberg och Alan Shearer och sådana spelare som verkligen dunkade i straffen.
Jibril Cissé, den har vi tjatat om förut. Men hans straff från grekiska ligan, när han verkligen så uppenbart skiter i det. Han smäller upp full vrist mitt i krysset.
Okej.
Okay, ja, han har liksom inte en min när han knallar fram till... Googla på den, Jibril Cissé penalty. Det är den i särklass bästa straffen som någonsin har slagits.
Okej, okay, ja, det är bra.
Han skjuter så hårt han kan,
ja,
mitt i klykan.
Ja, då är det svårt att ta.
Ja,
nej, men sen finns det ju mer att säga om den här matchen, tycker jag. För att Arsenal är ju såklart på en helt annan nivå än vad Liverpool är. Alltså... Det känns som att det är en platå däremellan och det är inte nära någon gång. Samtidigt så är det ju väldigt positivt att Pepe kommer in och gör det så pass bra. Det är ju klart han ser lovande ut. Och nu handlar det ju för Emery om att de måste ju få in både Aubameyang, Lacazette och Pepe i en startelva. För det är ju då Arsenal kommer utnyttja alla de spetsegenskaper de har. Och sen handlar det om att försöka tätta den där defensiven med allt vad det innebär. Mm. Och det blir intressant att se om man lyckas.
Salah gör också 3-0. Efter att David Luiz... vet inte riktigt vad han pysslar med där i försvarsspelet. Men det är ju också sådär att man...
Då har han inte bara loggat ut, och han har stängt ner hela datorn också. Och klappat igen den liksom.
Jo, han har gult kort och så ska han upp och stöta där. Och kommer liksom på i sista hundradelen att shit, jag kan ju inte ta en foul på honom här. För att då åker jag ut.
Ja.
Men det är som att han har glömt bort det i första, de få första stegen och kommer på det i det sista.
Precis.
Så då drar han sig undan. Men någonstans, alltså, det är ju lite kanske mycket att begära, men har man en sån mittback som David Luiz som är i den situationen, för jag tycker att Nacho Monreal måste börja ta sitt hemjobb lite tidigare, för att han har ändå möjligheten där, för Salah måste ju ändå göra Luiz. Han måste ta höjd för att han kommer dribbla honom och springa förbi honom. Han kommer ju på det när dribblingen väl är gjord och Salah har tagits förbi, och då hinner han ju inte ikapp honom. För det är klart att han är snabbare med, alltså utan bollen, vad Salah är med boll, så är det ju alltid. Så att jag tycker att han står lite på hälarna också, Nacho Monreal, i den situationen.
Men det är inte lönt att han lär sig nu, han är ju på väg bort. Det bekräftade ju i princip Emery också på presskonferensen efteråt, att han lär nog hamna i Spanien innan transferfönstret stänger. Så jag bara tänker att...
Så därför är det okej att bara skita i och försvara borta på Anfield, menar du?
Ja, precis.
Ja, så kan det möjligtvis vara.
Men några ord om Liverpool bör vi säga också. Jag tycker att de ser fruktansvärt starka ut i den här matchen. De var ju inte så imponerande borta mot Southampton, framförallt inte i första halvlek. Men de gjorde ju ändå det som krävdes i den matchen. Och nu är det som att de vrider på lite till. Alltså nu är det en svårare motståndare. Då är det inget problem för dem att bara växla upp två hack. Och sen är de på en nivå där Arsenal inte är i närheten. Och den där trion där framme, det är som att de hittar varandra bättre för varje vecka som går, eller varje månad som går i alla fall.
Firminos passning på ett tillslag där blir straffen. För det är en stenhård boll in från Alexander Arnold som han bara dämpar ner den åt, och Salah når ju den om han inte blir stoppad och dragen i tröjan där.
Det fanns ju ett par Firmino-aktioner till som var utöver det vanliga. Han hade ju en lyftning i första halvlek från en liggande boll som... Ja, det är ju sällan man ser den typen av lyftning över en försvarare. Han hade ett par mottagningar i första halvlek där man såg att okej, det här är en spelare i zonen. Det här är en spelare som har självförtroende, som han gör exakt rätt sak i exakt rätt ögonblick.
Och det är ju han som får det här anfallet att verkligen ticka. Det är ju hans kvalitet i alla de här bollmottagningarna, i hans pressspel, i hans liksom osjälviska löpningar när han drar upp ytor åt Mané och Salah. Det märks så stor skillnad när han spelar och inte spelar. För nu vilade han ju lite i början på säsongen här och i de matcherna, eftersom han kom tillbaka så sent. Och så fort han kom in på planen så märkte man hur det blev ett annat... En annan kvalitet i anfallsspelet. Så att han är verkligen det där kugghjulet där inne som får maskinen att snurra.
Jag tycker alltid det är fascinerande med de allra bästa lagen. Det är de som har den egenskapen, tycker jag. Och det är det där. Klopp sa ju efteråt att han var ju förvånad över hur Arsenal spelade. Man hade inte räknat med att de skulle stänga centralt med en diamant på det där sättet. Men hur snabbt de anpassar sig till, okej, okay, var finns ytorna nu istället? Det går liksom på bara några minuter så förstår de spelarna att okej, okay, nu ska vi vända spelet snabbt ut på bortre sida.
Mm.
Och det, som sagt, det, man kan alltid säga liksom att vi borde spela si eller vi borde spela så med Arsenal. Jag tror inte någonting hade hjälpt.
För det är det som händer i, precis i början på första eller på andra halvlek, där de ju har hunnit snacka igenom det som händer direkt och det som blir då straffen, är ju faktiskt att Firmino droppar lite ner och Trent Alexander-Arnold inte spelar ett inlägg utan spelar en hård passning på fötterna istället. Det har de ju direkt, ja men gör så här istället då, det här, här har vi den ytan, Firmino droppar ner ett tillslag och sen ja, då går det fort liksom. Så det var ju liksom, uppfattade jag som någonting som de direkt hade pratat om faktiskt, för att den innan var det ju inspel bakom liksom som han brukar slå dem in bakom backlinjen, men där gjorde han något annat istället. Mm. Något ord om Joel Matip också som gör sitt andra mål så här tidigt på säsongen och nu har gjort den där platsen till sin. Han är ju ganska tydlig tvåa, får man känslan av. Han är ju i stort sett felfri i den här matchen.
Ja, och vi hade ju mycket snack om det, du och jag, inför säsongen här, om Gomes eller Matip. Och du sa ju Gomes, och mycket talade ju för Gomes.
Ja.
Det var han som startade premiären, och det kändes som att det är en sån spelare som Klopp vill spela in.
Mm.
Men som du säger, nu har ju han gjort tröjan till sin egen där. Och nu kommer han ju behöva spela sig ur laget, snarare än att Gomes har chans att spela sig in.
Mm. Det märks också hur tydligt det målet han gör, hur mycket bevakning de måste lägga på Van Dijk på fasta situationer offensivt. Och det är klart, har du en 1,96 lång kille till bredvid, då blir det ju svårt, för Sokratis drar ju Van Dijk rätt rejält i tröjan där på den hörnan. Och i den situationen så är det ju faktiskt han själv som screenar vem det nu är som ska ta bevakning. Guendouzi tror jag det är som ska försöka ta bevakning på Matip då, istället blir han helt ren. Tröstmål för Torreira, ändå liten koncentrationsdipp på slutet utav matchen för Liverpool, men vi går vidare då från den matchen till Manchester United Crystal Palace, som spelade strax innan. Ett häpnadsväckande resultat med tanke på hur säsongerna har inlätts för de här två lagen. Palace som vi har skällt på, som vi har tyckt sett trötta och tröga och färdiga ut på något sätt, kommer hit och tar ledningen både en och två gånger och vinner matchen på Old Trafford. Det var inte någonting jag såg framför mig.
Nej, det gjorde inte jag heller. Palace har ju haft ett väldigt, väldigt svagt facit på Old Trafford.
Ja.
Jag vet, det var år och dagar sedan de ens gjorde mål på den arenan. Men det är väl lite det där vi har pratat om, att United kommer vara ett väldigt vasst omställningslag. Men de har ju fortfarande ganska stora frågetecken som hänger över dem när det handlar om att öppna de här lite kompakta försvaren. Och jag tycker det är ganska signifikativt för Manchester United att de börjar säsongen med 4-0 mot Chelsea. Och sen ett kryss borta mot Wolves där de i och för sig hade kunnat vunnit dem på hade slagit in den där straffen. Men sen liksom faller ihop hemma mot ett lag som har inlett säsongen uselt. Det är väl ändå någon slags indikation på att de är work in progress. Eller in process. Alltså de kommer att en del toppar och en del djupa dalar. De är inte i närheten av att vara redo för att slåss i någon topp.
Frida, vad hände med Maguire? Du är vår Maguire-korrespondent.
Det är så himla märkligt att du tar upp honom, för att tro det eller ej, men han har tappat sin första plats på min favoritlista.
Till Temu Pukki.
Ja, alltså det var ju inte svårt kanske att räkna ut att han har seglat upp som nummer ett. Men Maguire, alltså jag har ju trott att han har varit en väldigt sympatisk person och sådär, men nej, efter att ha sett honom bakom kulisserna så inser jag att han har nu ganska höga tankar om sig själv, och han är framförallt inte speciellt vänlig mot journalister och levande varelser.
Oj, vilken jäkla... snacka om att gå från den ena liksom sidan på skalan till den andra på ganska kort tid här. Ja, det här är ju något som har raserats här. Alltså.
Men alltså, man kan ju...
Vet han om att du har varit hans främsta liksom, fan i världen?
Ja, nej, men precis. Men bara för att kort återge så... United-spelare generellt är ju inte speciellt glada i att prata med journalister, så är det ju. Alltså, det är ju deras policy i klubben som egentligen Sir Alex införde för massa år sedan. Men Maguire, alltså man kan ju neka journalister genom att vara ganska trevlig ändå och liksom såhär, nej tyvärr inte idag, och så gå förbi. Alltså de flesta gör ju ändå så för att de är normala människor. Maguire, han svänger liksom runt hörnan på Molineux Stadium och alltså, liksom ger, alltså så är den stackars engelsk journalist som frågar om han kan liksom stanna, och du vet, han bara ger honom en sån här dödsblick, alltså så här mördarblick, och går vidare, och det blir sån konstig stämning, så till slut var det någon annan som frågade, brukar han vara så där? Liksom vi skrattade, alltså det var ju helt bisarrt, och då sa han, Manchester United reportern typ, att ja, men han brukar inte vara speciellt vänlig, så då var det att liksom, från att jag har pratat med den absolut trevligaste i Premier League den här veckan, så har jag liksom nu insett att nej, Maguire är kanske inte så trevlig som jag trott, och han kanske inte är en så bra mittback heller, eller vad...
Det här, har det påverkat dina åsikter om honom som spelar det här också? Jag tycker mig skönja någonting här i tonen.
Alltså jag tyckte mot, alltså om man ska dra, jag har ju inte sett, eller jag såg ju inte Palace-matchen, men Wolves-matchen var ju, alltså där tyckte jag faktiskt att Wolverhampton var lite av en besvikelse. Alltså att de faktiskt hade kunnat... göra mer ändå. Alltså lite det trycket de fick i andra halvlek där. De hade inte behövt stå så lågt i första, tycker jag inte. Alltså det var ganska fantasilöst och ganska enkelt för United att koppla grepp på matchen. Och, alltså där, ja men som ni säger, alltså, det är klart att de hade kunnat vinna den matchen om Pogba hade satt straffen och sådär. Men det har ju inte... Det har ju ändå inte sett 100% ut, och det såg ju inte 100% ut mot Chelsea heller. Alltså alla var ju ganska överens om att det var ett häpnadsväckande resultat med tanke på att Chelsea faktiskt var de som stora stunder spelade betydligt bättre. Så att man är väl inte jätteförvånad över att, man är förvånad över att de förlorar mot Crystal Palace på Old Trafford. Men jag är väl snarare förvånad över på sättet de gör det, att de efter att ha kvitterat så sent släpper in ett mål på tilläggstid. Alltså det, så får det inte gå till liksom.
Nej, men det var ett väldigt vackert mål han gjorde, Daniel James, förlåt.
Ja, det var det. Och han har väl varit positiv hittills med två mål på tre matcher. Samtidigt så tycker jag att det är för mycket som saknas. Jag menar, om du har Scott McTominay som ska sitta där på mitten och styra spelet mot ett lag som parkerar sig väldigt lågt, det är klart att du kommer bli begränsad. Och det kommer vara ett svaghetstecken för Manchester United. Så länge det är så, tyvärr. Det kommer att... Och sen finns det ju andra saker där såklart som inte är på plats heller. Jag menar... Lindelöf, Maguire och Wan-Bissaka tycker jag får ta på sig första valet. Och sen tycker jag i andra halvlek så är de ju för trubbiga där framme. Det blir för lite. Det är ett jättefint mål de gör, men det blir för lite av den varan. Kolla på Liverpool som kommer till 25 avslut mot Arsenal. Kolla på City som kommer till 30 avslut mot Tottenham. Alltså, det är en sån helt annan nivå.
Jag ska bara säga det om Daniel James också. Han fick göra sin startdebut där mot Wolves, och sällan har jag väl skådat en värre startdebut tidigare. För jösses vad han hade problem. Alltså från egentligen första minuten till han klev av i princip. Och det snappade ju liksom Wolves-supportrarna upp och han alltså buade åt honom varje gång han hade bollen, och sen fick han ju till och med gult kort för filmning, och alltså det var, och han mådde nästan lite dåligt för hans skull, alltså det var så pass. Så att jag blev faktiskt lite glad ändå för hans skull att han fick göra mål nu mot Palace, för att det visar ju också att han får spela igen, att Solskjaer har väl inte gett upp om honom, men där syntes det ju väldigt tydligt att han är väldigt valpig fortfarande, och det är ju faktiskt ganska många i United som är just det, lite valpiga, och det pratade vi om innan säsongen, att där är ju inga riktiga sådär som kan kliva fram och med lite rutin. Alltså man hade kunnat tro att Matic skulle vara den spelaren, men han är inte tillräckligt bra för det. Så det är väl egentligen ju... där som det... Och så ska Pogba ta en massa ansvar. Alltså jag kan inte riktigt se att han är
den. Så blir det ju ett problem nu också nu med straffgrejerna här nu. Att först ja, precis, ska det... Pogba ta en straff och missa den. Och så nu får Rashford slå den straffen som han borde ha slagit i Wolves i måndags. Missa den. Så att de har lite bekymmer, det är ingen tvekan.
Så skulle de ju haft en straff till.
Ja, det är ju ingen tvekan om det. Jag vet
det är
inte.
En av flera beslut den här helgen. Det blir som en egen punkt nästan. Vi ska komma in på den.
Ska vi ta den nu? Jag förstår att det kommer vara en stor punkt den här veckan.
För ja, det. För att det är obegripligt. Vi har Martial, vi har Aguero, vi har Harry Kane,
David Silva.
Och David Silva som är,
och Martial.
Och Martial, ja, som är fan givna straffar. Ja. Och man begriper inte hur... Alltså, det hade varit osannolikt att ingen av dem blir straff utan VAR. Men visst, det kan hända. Men när VAR finns så ska det ju... Alltså, det är clear and obvious som det står i regeln.
Ja, det är ju det här som är problemet. Att VAR skulle ju någonstans ta slut på diskussionen.
Mm.
Men det blir inte någon slut på diskussionen, utan nu kommer vi diskutera ännu mer kring vad är det som är clear and obvious, vad är det som är klart och tydligt fel av domaren. För mig är ju alla de här ett klart och fel, tydligt fel av domaren.
Ja, de ska alltså, bli straffade ihop.
Martial situationen till exempel, det kan ju inte vara någonting annat än straff. Han blir ju verkligen solklart neddragen.
Ja.
Och hur varummet kan blunda för det, det är ju för mig helt ofattbart. Då spelar du ju bort hela funktionen med att ha dem där. Och samma sak med David Silva straffen, så alltså den stämplingen, hur kan de sitta där och mena på att det inte är en bestraffningsbar förseelse? Han kliver ju rakt ner på foten, stenhårt.
Ja.
Ja, det alltså för mig har ju VAR bara fallit ihop och blivit en pannkaka. Ja. En liksom en riktigt fiasko.
Ja, och även alltså Harry Kane igår, och där tyckte jag att Duncan Castle skrev en intressant grej, om ni vet inte om ni följer honom, han är en väldigt Manchester United bias journalist.
Jag vet inte fan om jag sätter så stor tilltro till honom.
Men hans
väldigt mycket agentkontakter där.
Mycket agent reporter så är det ju. Men han skrev en intressant grej om VAR just och Harry Kane-situationen och det Mike Dean gör där. Och det är ju inte förvånande att Mike Dean hamnar i centrum när det är tveksamheter. Men det står ganska tydligt i VAR-föreskrifterna att domaren får inte låta domslutet bara gå till VAR. Alltså inte göra någonting, bara vänta in ett besked från VAR-rummet. Han måste fatta ett beslut och sen får VAR-rummet då i så fall... ändra det om det är ett clear and obvious error. Men Mike Dean gör ju ingenting.
Nej, jag tänkte på det nu. Att det här är alltså domaren som har dömt flest straffar i hela världsfotbollens historia. Han har ju blivit någon slags nickedocka. Han springer ju bara runt och...
Han gör ingenting.
Nej, viftar för någon lättvindig frispark på mitten ibland och liksom hjälper assisterande domare med inkast ibland liksom. Men när det är stora domslut, då springer han bara runt och väntar på att få beskedet i örat om det var något eller inte.
Och det är ju på ett sätt han inte får göra.
Ja, om du domare, säger att det är så, så är det
så. Det är det som jag läste då från Duncan Kassas hade skrivit om. Han hade hittat ett utdrag ur domarföreskrifterna.
Ja.
För att där, han gör ju inte en min vid det tillfället. Och så fort bollen trillar ut över sidlinjen så då lyssnar han på i örat vad de säger. Ja. Och så gör de ingenting åt det, fast den också är solklar. Vem är det, Paul Dummett kanske som...
Nej, Lassell.
Det är Lassell som...
Lassell är det. Jag tycker den är den minst klara av de här.
Ja, jag tycker ändå den är solklar.
Jag tycker ändå det är straff. Men jag tycker det minst klara av de här olika i helgen här.
Ja. Men jag tycker också att det är in framför fötterna på honom.
Och det blir ju effekt man måste döma på.
Ja, alltså,
han blir ju fälld.
Även om man inte trillar så blir han ju hindrad i sin väg mot bollen.
Precis, så, att det är
ju
liksom... så att för mig är det också straff. Det är uppenbart att det inte har blivit så som det var tänkt att det skulle bli.
Ja.
Och därför känner jag, som det är nu, skrota var. Ha kvar målkameran. För där är det liksom... Man kan se om bollen... Ja, det finns en definitiv sanning. Antingen är bollen inne eller så är den inte inne. Och offside kan jag också köpa faktiskt. Jag kan köpa offside där. För där finns det också en definitiv sanning. Ja. I alla fall 999 fall av 1000 så finns det en definitiv sanning. Men det andra, lämna det till domarna och låt fotbollen vara som den var förut. Och det kommer vara... en feldömstraff här och det kommer vara en feldömstraff där. Men det blir det ju nu också.
Mm.
Jag var väldigt spänd när jag slog upp Daily Mail i morse, för Mark Klettenberg har alltid en kolumn på måndagar där han liksom går igenom domsluten från helgen. Och han har ju varit väldigt, väldigt pro VAR, alltså från första stund i princip, och försvarat det väldigt hårt. Men nu hade till och med han backat och det var främst grundad på David Silva-beslutet som han tyckte var helt horribelt. Så att ja, om till och med Klettenberg har börjat inse att det har enorma brister, då har det gått rätt långt.
Ja, onekligen. Ska vi ta David Silva som en segue då in till Bournemouth Manchester City 1-3. Det var ju inte mycket snack om vilket lag som skulle knalla hem med de tre poängen här. Några riktigt fina aktioner. Jag tycker Raheem Sterling-målet är fantastiskt vackert, det anfallet.
Det är fenomenalt.
Ja, David Silva. Och David Silva som jag tycker har börjat den här säsongen bättre än vad han var förra säsongen.
Han började ju bra första matcherna i fjol, men sen tappade han ju.
Ja.
Nej, men han har sett jättefin ut. Och nej, det var några otroliga anfall de satte upp där i första halvlek. Det var intressant att Bournemouth som inte brukar liksom sitta lågt och vara så riskminimerande försökte ändå göra det. Och jag tycker också det är intressant med lite det samma tema som jag menar med Liverpool där, att City är ju också så bra, så ibland spelar det inte så stor roll vad man gör. Förra matchen så sågades ju Tottenham för att de spelade 4-4-2 på ett visst sätt mot City och blev mördade.
Trots att det blev oavgjort. Men...
Ja, det blev ju oavgjort, men de blev ju mördade spelmässigt och de borde definitivt inte ha fått 2-2.
Nej.
Sett till konstens alla regler. Eller all rimlig logik. Nu spelar ju Bournemouth 5-4-1. Ja, men då var det ju några andra ytor som blev öppna istället. Och det är det jag menar. De här extremt bra lagen. Det är så fascinerande hur de anpassar sig efter vad motståndarna bjuder på för ytor. Och sen hittar de alltid dem. Bra spelare gör det. Och nu spelar de ju fembackslinje. Det som vi efterfrågade förra helgen. Och ja, det var inte så att det hjälpte.
Nej. Och jag menar, har man en Aguero där framme när bollarna studsar ner i straffområdet, då är han där och bara rakar in
det. Ja, men det var ju också sättet de spelade sig fram till de där lägena var ju, ja, det var extremt hög nivå på det.
Får jag ändå nämna Harry Wilsons frispark också.
Ja, verkligen, alltså vilken jäkla frispark.
Han kan ju göra det där, han gjorde det flera gånger i Championship förra
säsongen. Vänster, alltså.
Han otroligt tillslag med vänsterfoten.
Ja, den är sjuk alltså. Trist skada där på Charlie Daniels. Jag antar att det är ett korsband. Det såg nästan ut som en allvarlig knäskada i alla fall. Och,
jag har inte sett några rapporter.
Nej, inte jag heller. Det lär väl komma här under dagen.
Som annars har gjort det snyggaste målet mot just Manchester City.
Ja, precis, den där superkanonen där förut. Ja, ja, exakt.
Halvbollen
från sidan vinkel,
där, smack upp en ribba in.
Precis.
För ett par säsonger sedan. Ja, det var övertygande förstås från Manchester City.
De Bruyne 50 assist nu på, vad klarar han det, på 18 matcher färre än Özil.
Ja, och Aguero har gjort hur många mål? Han är uppe på?
Totalt, jag vet inte, men det är många i alla fall.
Ja, jag tror han är precis på väg att ha gjort så här typ 300 mål eller någonting.
David Silva gjorde sin 400:e match också. Det är för City, det är inte dåligt.
Ja, det är inte dåligt. Alltså det är ju flera av dem som har varit där länge alltså.
Aguero har gjort 168 Premier League-mål nu. Han kommer ju förmodligen den här säsongen trampa förbi då Thierry Henry på femte plats på den listan. Mm. Och förmodligen förbi Frank Lampard på fjärde plats också. Så ja, då är det bara tre kvar där uppe på listan sen. Det är Sherry, Rooney och Andy Cole.
Ja, han har en bit kvar upp till...
Alan Sherry, ja. 260.
Han ska göra 100 till.
Ja, det är sjukt.
Men jag tror att det är något sånt där i sin karriär, så tror jag att han är uppe på...
Ja, så kan det vara.
Nej, det var någonting 99, för det var 299 eller 399. Det var någonting sånt där som de passerade. Vi tar oss då till Tottenham Newcastle. Vi har pratat om straffsituationen redan. Det var någon ytterligare situation också som Mike Dean har fått en del kritik för. Men såklart det mest uppseendeväckande är ju att Newcastle åker dit och tar med sig alla tre poängen hem.
Ja, super Bruce får man väl säga. Stackaren, han har ju inte haft det lätt de senaste veckorna. Och det har liksom gnisslat lite grann. Och det är ganska oroväckande när spelare går ut och säger att de känner redan på uppvärmningen mot Norwich att det här kommer inte gå. Det väcker ju en del frågor så att säga. Men tappat omklädningsrummet har han nog inte gjort, för att alltså hans spelare genomför ju en matchplan som är otroligt trist att titta på, eftersom att man ligger väldigt lågt i en fembackslinje och i princip bara försvara. Men de lyckas ju genomföra den, åker därifrån med 3 poäng. Sen huruvida det var Tottenham som var väldigt då, alltså var det Tottenham som var sämre än vad Newcastle var bra? Ja, på sätt och vis var det väl så. Och det börjar ju bli lite oroväckande nu för Tottenhams del, för att när de inte ens kan slänga in Christian Eriksen och det blir någon direkt skillnad i spelet, så...
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Så börjar man undra lite vad det är som fattas. Det var, alltså visst, de har mycket boll och sådär. Och det är väl klart att med lite flyt så hade Lukas avslut kunnat liksom smita in i mål där i första halvlek. Men det kändes aldrig riktigt, riktigt farligt. Och det kändes som att det saknades... Det hela tiden saknades någon typ av kreativitet och sådär. Så att, nej, ett oerhört, oerhört svagt Tottenham och ett Newcastle som gjorde precis allting rätt.
Och effekt på Joey Linton.
Mm, ja, men verkligen kul för honom att få göra sitt första mål. Han hade ju bud på någon till där. Och det är ju en fantastisk framspelning från Christian Atsu som kom in precis alltså några minuter innan målet på grund av skada där. Så att, nej, jättefin framspelning, och jag tycker Joel Linton gör det ju väldigt bra han också. Dock lite för enkelt där, han liksom löper ju, alltså det är en bra löpning, men det känns som att Sanchez och Koppet, de har ju ingen som helst koll på var han befinner sig. Så att, nej, det är lite oroväckande ändå i Tottenham-läget just nu.
Ja, nej, han får ju inte lämna honom där, David och Sanchez är ju känslan. Det ser ut som det är väldigt enkelt att spela in bollen och ta emot den och sätta den för Joel Linton.
Det positiva tycker jag med Joel Linton, målet ja, men det var ju också att han var ju så otroligt bra around spelet i den här matchen. Alltså, han liksom drog ju ensam lasset där framme för att liksom ändå sysselsätta Tottenhams backlinje, var stark i felvända spel, och det blir ju så otroligt viktigt för Newcastle, för det kommer ju inte vara någon lag som spelar ut registret i den här säsongen och dominerar matcher, utan han kommer ju vara lämnad där ensam och ska suga fast bollar och ge sitt lag tid och andrum, och det visar han ju i den här matchen att han kommer att klara av det, och det är ju extremt viktigt. Tappar ju ändå Rondon som var en stor centerback som hade den förmågan Så det var nog det allra bästa beskedet för Newcastle. Att Atsu var så bra var ju dessutom någon slags bonus. Jag tror dock att han kommer vara en spelare som kommer vara väldigt mycket upp och ner. Han kommer ha någon sån här match ibland och sen kommer det nog vara lite ojämn nivå. Men i den här matchen var ju han också väldigt, väldigt bra. Det var intressant att Steve Bruce hade ju ringt före matchen och sökt råd från Sir Alex. Och det är klart, det är han ju inte ensam om att göra så som tränare. Det är nog, det gör nog alla tränare ibland, ringer till någon när saker går emot för att bolla idéer och så vidare.
Men, en gammal chef.
Ja, precis. I det här fallet så har han ju en ganska bra mentor som har agerat bollplank till massa adepter genom åren. Och i det här fallet så kändes det som att han fick ju effekt av att han la in en extra straffträning där efter förra matchen. Han liksom hade ju i veckan här varit liksom, han hade bitit tillbaka mot den engelska pressen och liksom menar på att nej, men det är bara sensationsrubriken nu efter två matcher och så vidare. Ni har fel i att det är dålig stämning här och spelarna vet inte vad de ska göra och så här, det är bara lugner. Nu var det ju faktiskt så att de gick ut på en väldigt svår bortarena och satte inte så många fötter fel i den här matchen. Det var ju verkligen en liksom, känsla av att laget stod ju bakom matchplanen, så här ska vi göra, det här är det som krävs. Och jag tycker det var imponerande insatser där bak bland de tre mittbackarna. Dammet tycker jag var fenomenal. Tycker Lascelles är ju bra.
Mm.
Och Kjär var ju också en klippa.
Mm.
Och kan de spela så här så att de...
Han tvåfotades ut i straffområdet vid ett tillfälle. såg lite våghalsigt.
Det är aldrig fel med en tvåfotad i egen box. Och det var ju faktiskt så att din käre Shelby hamnar ju faktiskt vid sidan.
Ja.
Och det kommer han nog få göra framöver också. För jag tror att det här är sättet här och nu i alla fall att vinna matcher på. Att vara så här kompakt bakåt. Almiron var ju bra också. Det var ju flera insatser som verkligen var riktigt bra i Newcastle. Mm.
Jag pratade med Emil Kraft efter matchen. För jag, nästan en av de första grejerna jag frågade var just om Steve Bruce. För att man är ju väldigt... Man kan ju läsa av väldigt mycket bara på ansiktsuttryck och sådär. Alltså när man ställer en fråga, vad han egentligen tycker om honom. Och ja, alltså han svarar ju, eller Kraft svarar ju väldigt diplomatiskt och så här. Men alltså en av de första grejerna han nämner är ju att nej, men Steve Bruce, det är en skön person. Han skojar och sådär, så han är väldigt rolig. Alltså det är kanske inte, alltså om har man Pep Guardiola som tränare och får den frågan, så tror jag inte man nämner alltså Peps personlighet först och främst, utan kanske snarare handlar om hans liksom kompetens liksom rent taktiskt. Och ja, men jag betvivlar liksom inte att de, alltså de flesta tycker säkert väldigt mycket om Steve Bruce, men frågan är just den här typen av matchplan och bara ligga så där kompakt och kriga i 90 minuter. Ja, alltså absolut. Alltså spelarna går säkert med på det, alltså mot Tottenham på bortaplan. Men de kommer ju inte göra det mot alla typer av motståndare. De kommer ju få, de hade ju det väldigt tufft mot Norwich och var ju bedrövliga i den matchen. Så att de kommer ju få det tufft ändå. Sen med det sagt så var det ju alltså en väldigt bra alltså insats som säkert kommer att stärka dem längre fram. Men ja, man är väl inte helt övertygad om Steves storhet riktigt
än. Nej, alltså det tror jag inte någon är. Alltså, jag tror fortfarande de åker ur. Det står jag för att jag har ju tippat att de ska åka ur. Och jag tror fortfarande de kommer få tufft. Dock gör det ju så extremt stor skillnad för trovärdigheten att få den här bara tre poängen ombord.
Mm.
Inte börja med som de gjorde i fjol där när det var så extremt lång väntan på liksom första vinsten. Nu har de ändå den här arbetsron av att vi ändå åkt till Tottenham borta och vunnit. Det ger ju Bruce en slags trygghet och andrum. För man vet ju hur rubrikerna har sett ut om det har blivit en ny förlust. Så att jag gläds med Newcastle den här gången. Sen är jag lite orolig för Spurs faktiskt. För att jag håller inte med riktigt där om att det inte blev skillnad när Eriksson kom in. Jag tyckte det blev jättestor skillnad när han kom in. Och det tycker jag understryker att han blir en jätteförlust om han skulle lämna här i slutet av fönstret, vilket mycket talar för att han gör. Innan han kom in så hade ju Harry Winks bara stått och spela helt intetsägande passning i sidled. Och jag är jättebesviken på Winks, för jag har suttit på hans jag har varit med i hans hyllningskör sen han kom in och började spela. Jag gillar honom, men då kan han inte spela som han gjorde i helgen. Alltså det blir helt liksom tafatt av att bara lämna över ansvaret till andra spelare. Så kom Eriksen in och då börjar han verkligen börja såga igenom med spelare och, eller med passningar, och då hände det ju saker. Men då var det ju så svårt, för då stod det ju verkligen 10 man runt egen box. Mm. Men då skapar de ju ändå lite chanser.
Och det var en dryg kvart kvar
att spela. Så jag tror att, ja precis. Och det var ju ett jättemisstag av Pochettino såklart att inte spela Eriksen från start. Sen kan det finnas massa saker som har skett bakom kulisserna som vi inte känner till utifrån. Men med facit i hand när vi sitter med det, så är det klart att det var ett misstag. De mötte ett lågt försvar som hade behövt ha en Eriksen som hade kunnat stått och styrt det där från första minuten, och då tror jag att det hade varit betydligt större chans att gå hem med segern i den här matchen. Så att jag är lite orolig för Spurs där med att han, om han lämnar, den egenskapen kommer de att sakna.
Jag kan bara flika in att, alltså jag menar, självklart blev det skillnad när Eriksen kom in, alltså jag menade ju alltså målmässigt, alltså de fick ju inte hål på dem ändå. Det var så jag menade. Men Pochettino, han såg ganska, eller lät ganska uppgiven på presskonferensen efter matchen. Det var liksom som att han redogjorde för exakt det alla såg. Alltså att Newcastle var bättre på allt i princip i matchen. Och sen just det där också att han svarade så svävande på om Eriksen blir kvar eller inte. Det visar ju också att det lär han ju antagligen inte vara.
Det var lite intressant också som Erik Niva, vår kära vän, skrev strax efter matchen. Som ju ser ganska mycket utav Tottenhams matcher.
Han ser, vad skrev han?
Prick allt. Han skrev att under 2019 så har Tottenham gjort en enda riktigt bra match. Och det var borta mot Manchester City i Champions League. Det är den enda matchen under hela 2019 då de verkligen har spelat bra. Och att problemen är betydligt större och går djupare än att man förlorar en match mot Newcastle i början på säsongen. Han menar på att det finns en hel del problem med det här laget och de kommer inte upp i nivå. Och Pochettino har väl en del att fundera på där kanske. Man undrar ju hur mycket sånt där som att, ja, men att en Eriksen är på väg bort, hur det påverkar liksom prestationerna på andra spelare runt om i laget, hur det knorras. Det finns en del kontrakt som inte liksom har blivit förlängda, och en Alder Ferell till exempel som kanske har påverkat lite grann, och andra spelare som har varit tunga och viktiga i det här lagbygget som, ja, det kanske finns en del funderingar runt om i omklädningsrummet. Ja, det är lite intressant i alla fall, den spaningen att de faktiskt inte, trots att de var i Champions League-final, har gjort ett ganska svagt 2019 så här långt. Yes, vidare till Norwich Chelsea. Jag trodde man ju att det skulle bli en skräll till, men Tammy Abraham såg till att det blev 3 poäng till gästande Chelsea. Men alltså, den här säsongens man så här långt är ju Teemu Pukki. Han har alltså uppe på 5 mål och 3 assist nu efter 3 matcher. Det är ju en av de sjukaste säsongsinledningarna man någonsin har sett överhuvudtaget. Att göra det med en nykomling och att det är en finne som gör det. Så dessutom är väldigt trevlig, Frida. Det gör en ju på bra humör.
Ja, nej men absolut. Det är alltid, man blir alltid väldigt positivt överraskad när man liksom träffar en person som liksom har inlett Premier League på det här sättet och ändå står där och är otroligt ödmjuk och vänlig och sådär. Och det är han verkligen. Samtidigt som han liksom ändå verkar vara en person som liksom tror gott om sig själv. Alltså han har ju haft en krokig väg till Norwich, och det var ju hånen bara flödade in ju, alltså när Norwich signade honom faktiskt. Och anledningen till det var ju främst att det inte gick så bra för honom i Celtic under Neil Lennon och Johan Mjällby. Men sen så liksom började karriären ta fart igen i Brøndby, och sen så hamnar han i Norwich, och där passar han ju som handen i handsken uppenbarligen. På alla sätt och vis. Så att det var, nej men kul för honom. Men nu har det ju snackats mycket om honom, alltså av liksom förståeliga skäl. Men jag tycker ändå att en spelare som jag blev liksom också sådär, fick upp ögonen för, som Som jag tyckte var väldigt, väldigt bra i matchen igen, var Todd Cantwell. Och han var ju faktiskt bra mot Liverpool också. Matchen mot Newcastle såg jag inte riktigt, så jag har inte riktigt koll på hur han var där. Men också en sån där spelare som liksom hela tiden tar initiativ och liksom driver bollen uppåt i planen. Och han ligger ju bakom, han gör ju ett av målen där och sen ligger bakom ett annat. Och ja, men det är verkligen en superbra. Det är ett väldigt roligt lag Norwich har fått ihop. Och som är väldigt roliga att titta på. Sen sjunker de ju tillbaka lite i andra halvlek. Och det är ju då Chelsea tar över spelet mer och mer. Och sen är det ju ett fantastiskt avslut där Tammy Abraham i andra halvlek. Säkert otroligt skönt för honom att göra det målet. Med tanke på vilken press det ändå ligger på honom. Så att det var en rolig match verkligen att vara på plats på, och jag tror inte att Norwich, de deppar ju inte ihop efter det här, för att det var ju, de visar ju fortfarande att alltså, offensivt så har de absolut inga problem. Det är ju defensivt de kämpar lite grann.
Mm. Ja, det var verkligen en liten flashback från förra säsongens championship när man tittade på livescoren här och följde den här matchen. Först när Tammy Abraham gör två mål och så Mason Mount också då, som var sådana förgrundsfigurer i förra säsongens championship då, som mot Norwich såklart med Teemu Pukki och så vidare. Men vi har fått en fråga här från Jonathan Atley. Diskutera gärna Chelseas akademispelare. Vem håller ni högst just nu? Vem kommer bli bäst då? Att Tammy Abraham har kommit in här och varit väldigt, väldigt viktig för Lampards offensiv, det är ju uppenbart. Och han kan ju göra mål, uppenbarligen.
Ja, å andra sidan så har det ju funnits väldigt mycket frågetecken kring honom. Och man har inte varit helt övertygad om att han faktiskt skulle klara av det här. Alltså han visar ju här mot Norwich att han kan göra mål, så på det sättet så var det ju viktigt för honom. Men mitt utropstecken i Chelsea har ju varit Mason Mount, för att han, det är någonting med honom som är, alltså det är dels både det att han är teknisk, han tar initiativ, han kan liksom vika inåt. Det såg vi inte minst vid hans mål som han gör nu senast. Men också det här att han är väldigt fysisk. Det har han säkert lärt sig från Championship, inte minst. Just det här att han puttar bort en Didi där mot Leicester och drar in ett mål. Där har verkligen England en spelare som han kommer bara bli bättre, tror jag. Och det kommer säkert vara liksom en av de stora stjärnorna i Englands landslag också om några år.
Mm. Vem av Chelseas alla talanger har du imponerats mest av, Kalle?
Mount, tycker jag. Och man får ju ge en fjäder i hatten här till Lampard som någonstans står bakom den spelaren som han basade över i fjol. Hade ju ett val att göra inför ligastarten, vem som var nummer ett mellan han och Barkley. Nu spelade ju båda i premiären där. Och sen är det Mount som får fortsätta. Det var ju en del snack där efter premiären. Jag vet, Mourinho var ju en av dem som var kritisk mot de unga spelarna och så vidare. Och han nämnde ju även Mount, trots att jag tyckte Mount gjorde en väldigt bra match på Old Trafford. Framförallt första halvlek där. Lampard har ju stått bakom honom helhjärtat och fått betalt för det. För nu har han gjort mål två matcher i rad och nu har han ju lagt beslag på den där nummer 10-tröjan där. Och Barkley, inledningsvis i alla fall, får väl han ses som backup nu här då. Så att Mount tycker jag är den mest spännande spelaren. Jag sätter fortfarande frågetecken kring Tammy Abraham. Jag vill se mer av honom innan jag är övertygad. Jättekul att han gjorde två mål här och kommer ju vara så otroligt viktigt för Lampard att han, om nu inte säsongen blir som riktigt som de har tänkt sig, att de åtminstone får se utveckling på de här egna spelarna.
Mm. Ja, viktiga tre poäng också för Chelsea då också, som jag måste hänga med här med framförallt mot de här lagen när man hamnar under och efter och med mycket juniorspelare är lätt att man liksom tappar lite modet och säkrar ihop lite grann, men här kommer man ju tillbaks ett par gånger om.
Just det. Apropå Todd Cantwell där, alltså, det var ju en spelare som jag inte hade koll på innan den här säsongen, för jag följde inte Championship i fjol så, men jag la ju märke till honom redan i premiären där på Anfield, och jag kollade upp då, vill jag minnas, vad han kostade i Premier Manager, för jag tyckte det där var en spännande spelare. Och han var ju en av de absolut billigaste spelarna då i hela Premier Manager, 2,6 miljoner, så han gick ju alltså på, ja, det är liksom, visst, det kanske fanns sådana här 18-åringar, fringe-spelare liksom, som bara kostade 2, men han låg ju alltså på 2,5 när säsongen startade, och det är ju alltså extremt billigt, så jag tänkte då om jag skulle byta in honom. Gjorde såklart inte det, och det fick man ju betala för. Han var jättebra i förra matchen också.
Han ser så himla rolig ut också. Alltså, det är ju en riktig karaktär. Han ser ut som en sån här, jag tror jag skrev det också, att han ser ut som en karaktär ur en sån här ungdomsdeckare från 80-talet. Alltså med håret så här, liksom vågigt hår. Och han springer nästan lite pojkaktigt också. Men så är han liksom så mogen hela tiden i sitt beslut och, eller i sina beslut och sådär. Så att, nej, där tror jag också att vi kommer nu prata väldigt, väldigt mycket mer om honom.
En publikfavorit också vid sidan av Pukki, eftersom han är från området där. Han är ju egenfostrad. Så att, och det är kul.
Ja, det är kul. Jag bytte in Alair i mitt managerlag inför den här säsongen. Det gjorde jag rätt i. 2 mål mot Watford. Watford går ju fortfarande tungt alltså. Herregud vad de har svårt. Jag blir lite bekymrad för Watfords skull.
Själv bytte jag i helgen, eftersom det var toppmatch för Liverpool, så bytte jag kapten från Salah till Martial, eftersom det var Crystal Palace hemma för Uniteds del. Det var väl inte så begåvat.
Nej, det hade ju varit bättre att skita i. Men Watford West Ham 1-3 och två tunga mål för Sebastian Haller. Man måste ju säga Haller, han är ju fransman. Vi har ju sagt Haller hittills, men visst, det var någon som skrev också och ville att vi skulle vara noggrannare med våra uttalet av spanska namn, att H-en är stumma, till exempel Hector Herrera. Och så vidare, vi kan väl försöka när vi kommer ihåg det. alltså namnuttal är väl inte kanske den här poddens absolut främsta styrka.
Jag kan gärna uttala Haller, det passar mina skånska är väldigt bra.
Precis.
Så kan jag säga att han sågade i sin insats. Jag vet inte om ni hörde det.
Var det var lite intressant, ja.
Han tyckte att han var jättedålig, han har inte spelat så dåligt på länge, sa han. Men det bådar ju gott för Hammers fansen, tänker jag, att gör han 2 mål och är dålig, så hur är han då när han är bra, tänker man.
Mm. Ja, verkligen. Och viktigt för West Ham att komma igång här nu med sina nyförvärv och med den där anfallslinjen som ser så spännande ut, tycker jag. Men Watford, alltså såg ni Hughes miss eller? Var det ingen som såg den?
Nej.
Han missade upp ett mål. Det var en av de värre öppet målmissarna man har sett faktiskt. Visst att han kommer i hög fart och bollen studsar in, men han är fan i mig, han är inte ens en meter ifrån mållinjen och lyckas styra den utanför.
Jag får känslan att Watford helt enkelt har kommit in i den här säsongen helt galet, för att jag tyckte inte att de var speciellt dåliga mot Brighton. Alltså där var de hade bud på mål, alltså där var det ju att allting gick emot dem. Och nu verkar det som att det liksom, den här negativa trenden, den har bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. De har ju tillräckligt bra spelare för att liksom kunna matcha alltså rätt många lag i den här ligan. Alltså absolut, utan tvekan. Så att jag tror att får de bara med sig 3 poäng alltså nu, alltså kan bryta den här trenden, så tror jag att det kommer liksom se ljusare ut för dem igen. Det har ju redan börjat snackas om att Gracia, att han ska vara på väg bort och sådär, men han får nu lite mer tid att jobba på det, tror jag.
Ska aldrig sålt Kensema?
Nej, exakt, det största misstaget lånade ut honom.
Aston Villa Everton 2-0. Var inte vad Everton hade räknat med, tror jag. Men ja, Aston Villa borta är ingen lätt match. Och fredag kväll vet vi vad vi tycker om de där matcherna. en imponerande seger utav Aston Villa såklart.
Lite stolpe ut för Everton, va? Alltså, de hade
bokstavligt talat hade de väl ett par bollar i stolpen som var rätt nära. Och, hade väl det mesta utav spelet, men det var ju ett fint mål det sista där. Det var väl matchens sista spark som tvåan.
El Ghazi.
El Ghazi, ja, precis. Och vem var det som gjorde första då?
Wesley, nyanfallaren. Just så det är ändå kul. Vi pratar ju väldigt mycket om de här nyanfallarna. Så det är ju alltid några nyanfallare som får en sån där målexplosion. Och Pukki är ju såklart det främsta exemplet. Men nu har ju Alea gjort mål. Vi har Wesley som har gjort mål nu. Joel Linton har ju också gjort mål nu. Precis. Så de har ändå kommit in och noterat sig i målprotokollet, flera av de här nya namnen. Och det är ju kul.
Ja, vi bara noterar den matchen då och det resultatet.
Det man kan säga där om Villa, det är ju att han som var så otroligt bra under våren där, McGinn på mittfältet, han har ju faktiskt visat att han är riktigt, riktigt bra även i Premier League. Det tror jag är en spelare som snart kommer spela i en klubb högre upp i tabellen.
Och Jack Grealish förstås alltid viktig för Aston Villa.
Ja, han hade ju en väldigt tuff premiärmatch där mot Spurs där
han känns lite som en sån spelare. Det ska hända väldigt mycket runt honom, och har han en dålig dag då har han en väldigt dålig dag. Men han är på något sätt alltid rolig att titta på. Han är modig i sina beslut och han vågar driva upp boll, vågar ta avslut och han har ju tagit sig an uppgiften att bära det här Aston Villa-laget som sitt på något sätt, och det är alltid intressant att följa.
Får jag ändå säga det också, att det är väldigt många championship, eller alltså spelare som spelade i championship förra säsongen som verkligen har levererat, alltså nu i Premier League. Alltså det pratas ju ofta om hur svårt det är att ta det klivet och så vidare, men det är faktiskt, det är ju väldigt många som visar att de håller på den absolut högsta nivån också, alltså vid Premier League då. Och jag frågade Pukki det också, vad är skillnaden på liksom spela anfallare i Championship kontra Premier League? Och han bara, alltså ska jag vara helt ärlig, sa han, så är inte skillnaden jättestor. Jag vet att det pratas mycket om det, och visst, det är möjligtvis så att man får mindre tid på sig att tänka och sådär. Man måste liksom ta besluten snabbare, men i övrigt sa han så, hittills tycker jag inte det är så stor skillnad. Så
det är lätt att säga med 5 mål på 3 matcher.
Ja, det är nedförsbacke just nu. Då rullar det på, så att säga. Då går det lätt. Vad säger ni om Madisons framspelning till Vardy förresten?
Ja, den är fin. Han är fin, Madison.
Ja. Den vändningen där, alltså yttersidan bara runt backen och så. Och så det var det förstås, som alltid ligger i djupet och smäller in dem.
Ja, och det var ändå inte den största smällen i den matchen, för det var ju faktiskt Harvey Barnes som dunkade in 2-1 på ett sanslöst sätt.
Det var hårt.
Ja, det var ett bombnedslag. Ja.
Det var en riktig halvvolley. Det är så ska se ut. Vi var inne på Daniels innan där. Det var samma typ av träff.
Ja, men det här var nog hårdare ändå.
Det här var nog ändå hårdare.
Daniels var ju snyggare med tanke på var den satt i krysset. Ja. Men det här var ett av de hårdare skotten man sett.
Ja.
Jag är faktiskt väldigt, väldigt spänd nu på landslagsuppehållet. Det är inte ofta man är det. Men just på det här med att vi har liksom så många engelska spelare som har presterat väldigt bra, och inte minst då Madison. Alltså,
många tior.
Många tior. Alltså, ja, det är en tuff uppgift han har.
Southgate
i det här läget. För det är många nya spelare och ett gäng etablerare som ska in här och som man tycker ska vara givna i ett landslag, men samtidigt du kan ju inte både spela en Mason Mount och en Madison och en Raheem Sterling och en
Dele Alli
och så vidare. Det finns så många där.
Rashford
om det.
Rashford och Kane, och det är många som ska in där framme.
Ja. Och det blir väldigt intressant att se hur han väljer att göra det. Han gillar ju att spela ungdomar, Southgate. Han gillar ju att slussa in nya spelare, och blir intressant också att se hur han väljer att göra i backlinjen där Kyle Walker ju har spelat som en av 3 mittbackar ju.
Ja, och han tog ju faktiskt ut både Mount och Madison redan förra hösten i cupen till Nations League, och det var ju en superskräll då ju att han gjorde det. Sen fick de ju inte spela, så de väntar ju fortfarande på att få göra sina debuter, men som sagt, jag tror att de lär nog komma nu.
Han ska vara väldigt noggrann det här med att han håller kontakten med alla unga spelare. Det vet jag framförallt eftersom när det var mycket prat om Ryan Brewster då, den unga forwardstalangen som fortfarande inte har spelat en seniormatch för Liverpool, att han sagt det, att men Southgate har liksom regelbunden kontakt med även mig, han som inte ens har börjat spela seniorfotboll, att han är väldigt noggrann och väldigt, väldigt sådär engagerad i ungdomarna som finns ute bland akademin och i de engelska topplagen och sådär. Det är intressant faktiskt.
Sen har vi ju Ashley Barnes som måste in där i anfallet också.
Ashley Barnes måste ju in där också.
Glödhet just nu. Fyra mål va?
Ja, det måste det är väl så. Han har gjort mål i alla matcher.
Det är inget dåligt mål han gör nu.
Det är ju sjukt imponerande.
Ja. Det är ingen anfallare tror jag som står högst upp liksom på listorna över potentiella skyttekungar.
Nej, det, varken han eller Pukki hade man ju.
Nej, men Pukki hade ju ändå varit högre upp ändå. För liksom, ja, gör man så många mål i Championship så finns det ju ändå liksom en målkungspotential där. Ja, men Ashley Barnes är ju verkligen en gammaldags centertank.
Ja, verkligen.
Passar väldigt bra i Burnley.
Ja, men nu när Troy Deeney är skadad då, som har liksom varit den figuren i ligan då, så är det ju Ashley Barnes som får vara den riktiga centertanken.
Ja, jag gillar ju att Burnley går bra. Alltså. Jag tycker att det är en fin liksom...
De är lite kulturbärare
här. Ja, precis. Alltså, man måste ju ha någon slags motsatsförhållande i ligan. Mm. Och de står för något annat.
Mm. Bra, vi har fått en del frågor som vanligt. Andreas Liss undrar, har lagen utanför topp 6 utvecklats snabbare jämfört med topp 6-lagen? Vi tyckte det var väldigt stor skillnad förra året mellan topp 6-klubbarna som var ett långt hack ner till Everton på, nej, Wolves var det som tog sjunde platsen till slut. Har lagen bakom haft en mer stigande kurva än topp 6-lagen. Vi kanske ska exkludera City och Liverpool ur den här...
Ja, det är ju topp 2 och sen har du en annan fyra bakom nu för tiden. Det är ju inte...
Det är nästan så vi får se det. Men om vi tar den fyran då. Ja. Europa-fyran, ska vi kalla den det?
Mm.
Och så tar vi lagen precis bakom. Nu tycker jag i och för sig inte att just de lagen som vi har utnämnt...
Nej, det är inte de som har slagit topp 6-lagen nu. Det är Palace och Newcastle som går och gör det. Nej, men jag menar, jag vet inte om det är så verkligen. Jag menar, ta Wolves nu, de höll på att torska i helgen här mot Burnley hemma dessutom.
Mm.
Och jag tycker inte de har utvecklats. Liksom, de har ju väldigt mycket pengar och så det är klart de kommer vara bra.
Everton
får stryk nu. Watford som var i den där samlingen har ju snarare gått bakåt.
Ja.
Och Leicester tror jag är en sån där klubb som de kan faktiskt vara med där och aspirera på och göra en riktigt bra säsong. De har en ruskigt bra offensiv nu.
Mm.
Så det är möjligen de då, men inte rent generellt, det tycker jag inte.
Nej. Samma sak med West Ham har ju inte heller riktigt kommit igång även om de vann nu mot Watford. Det finns såklart frågetecken. Andreas Högenberg till och med skriver, upprepar fråga, han har ställt den här förut. Tre extra avbytare som måste vara egna produkter. Jag tror att det här är ett förslag från Andreas. Högst 20-21 år, skulle det funka? Större chans att de kanske får chansen att hoppa in när matchen är avgjord. Annars vågar kanske inte tränarna ta med dem på bänken när man bara får ha 7 stycken.
Nej, det finns ju absolut en sån poäng. Det finns ju andra ligor där man får ta fler avbytare än 7.
På bänken, ja.
Ja. Men det är precis så som man säger. De vågar ju inte ta med såna spelare som... liksom är unga oprövade eftersom de behöver täcka alla positioner på bänken.
Mm.
Och skulle det vara tre som var helt dedikerade till unga spelare så skulle ju de få chansen att hoppa in den där matchen när matchen, liksom när de har avgjort den tidigt. Mm. När City leder hemma mot inte vet jag Crystal Palace med 4-0 och det är 10 minuter kvar så kan de ju sätta in en akademispelare i slutet. Phil Foden.
Ständigt denna Foden.
Ja, precis. Jag sa ju det just av den anledningen. Jag menar inte han, utan det kan ju vara någon annan då spelare som ligger längre bak i utvecklingen än Foden som kan få komma in och göra någon minut. Så jag tror att det skulle funka och det kan vara en idé. För just det där är ju ett jätteproblem i England, att det är för mycket pengar inblandade. Det blir för bra trupper för att de unga spelarna ska kunna slå sig fram.
Mm.
Och det är därför de åker till Bundesliga istället.
Ja, precis. Ledley Kings knä undrar Frida, har du blivit cricketfrälst än?
Nej, jag fattar ju ingenting. Alltså jag otroligt märklig så här stämning när liksom, jag märker hur alla sitter och tittar på någonting på pressläktaren på Tottenham Stadium. Och jag inser då, okej, men det är cricket. Jag har ju fattat så mycket att det är någon match och sådär. Och liksom hela arenan så fruktansvärt engagerad. Och han bredvid mig skriker liksom att, är det sjukaste jag har sett? Och man bara, jag har aldrig sett mig så exkluderad ur ett sammanhang någonsin. Så att nej, cricket är inte min grej.
Nej, de vände och vann The Ashes.
Ja, det verkar så.
Så var det, va? Mm. Jag vet inte, jag har ingen aning heller. Mackan undrar, hur sjuk är inte Pucki? Gör han 20 mål, vad händer med honom nästa sommar?
Alltså det är ju det som är problemet. För att, alltså dels är han ju inte, det är ju ingen ungdom direkt. Och han passar ju väldigt, väldigt bra in i Norwich. Men det är inte nödvändigtvis så att han passar väldigt, väldigt bra in i alla andra klubbar. Det har han ju visat också under karriären att liksom, ibland har det inte funkat för honom. Sen har det haft att göra med alltså, sättet han har valt att leva sitt liv på och sånt också. Alltså det här med kost och sömn och träning och sådär. Men nej, alltså jag kan väl inte säga att han... Alltså det är klart att han hade kunnat ta något kliv uppåt möjligtvis, men alltså det är ju... Nej, alltså ingen... Det här vi snackar ju liksom inte topp 6-klubbarna, det tror jag inte.
Nej, det är svårt att säga, men vi skulle Everton kunna gå på en sån spelare efter en succésäsong här, till exempel.
Ja, men det är den nivån liksom som man tänker sig då.
Fått en fråga från Jean-Pascal Stryver. Tror ni Arsenals defensiv kommer sitta om ett tag när Bellerin, Holding och Tierney är tillbaka? Känns det som Luis ändå kommer leverera trots insatsen i lördags? Ja, det är klart att de kommer bli bättre när de får tillbaka bättre spelare till försvaret. Jag tycker att Rob Holding visade ju förra säsongen i perioder i alla fall att han har potential att vara en väldigt bra mittback.
Jag tycker de har ett problem där, eller Emery har ett problem, att försvaret skulle nog behöva spela med fembackslinje för att de ska vara riktigt trygga där bak. En sån som Luis till exempel gjorde en jättebra säsong i Chelsea när han fick vara mittback i en femma. Mittfältet skulle behöva vara tre där på mitten. Jag är inte säker på att de klarar att spela två där. Även om Guendouzi täcker mycket ytor så är jag inte säker på att han och Ceballos centralt skulle klara av att vara en mittfält två. Och sen vill du gärna in alla tre där framme. Med Pepe, med Aubameyang och Lacazette. Och alla de där grejerna är svåra att sätta på plats och lösa. De skulle behöva ha 12 spelare i elvan. Och det, jag tror att någonting kommer att bli lidande. Och spelar de med fyrbackslinjen så tror jag att försvaret kommer bli lidande. Spelar de med två på mitten istället, ja men då kommer det bli lidande. Någonting kommer att bli lidande. Så jag är inte säker på att försvaret kommer att vara kommer sitta när de där spelarna är tillbaka. Det kommer bli bättre, det tror jag. Men frågan är om det blir tillräckligt bra.
Ja. Så var det med det. Tack för att ni har lyssnat. Tack Herre, tack Frida för att ni var med som vanligt. Ja, vi trummar väl på och så kör vi en omgång nästa vecka igen tycker jag. På återhörande.